Då har det blivit dags att ta en titt på Markus 6, 45-56. Jag tänkte jag skulle ge ett litet klarläggande här. En del som har följt hela serien kanske märker att det fattas vissa textavsnitt. Och det är för att vi har varit flera stycken som har hållit bibelstudier över Markus evangeliet. Och vi har inte lagt ut dem eller spelat in dem samtidigt. Men när allt material är samlat och inspelat så kommer det att finnas i rätt ordning. Så jag hoppas att ni kan stå ut med att det blir lite hopp här och var i texten och sammanhanget. Men alltså när hela bibelstudiet är klart så ska precis varenda vers vara läst och genomgången. Även de andra bibellärarnas material. Då läser vi från Markus 6, 45-56. Strax därefter befallde Jesus sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg över till Betsaida, medan han själv sände iväg folket. Och när han hade tagit farväl av dem gick han upp på berget för att be. På kvällen var båten mitt ute på sjön och Jesus var ensam kvar på land. Han såg hur lärjungarna slet med rodden för de hade vinden emot sig. Mot slutet av natten kom han till dem gående på sjön och han skulle just gå förbi dem. När de fick se honom gå på sjön trodde de att det var ett spöke och de skrek, för alla såg honom och blev förskräckta. Men han talade genast med dem och sa till dem: "Var lugna, det är jag, var inte rädda." Sedan steg han upp till dem i båten och vinden lade sig. De var helt utom sig av häpnad, för de hade inte förstått detta med bröden. Deras hjärtan var förhärdade. När de hade kommit över sjön nådde de land vid Genesaret och lade till där. Så snart de steg ur båten kände folk igen Jesus, och folk skyndade ut i hela den trakten och började bära de sjuka på bårar till platsen där de hörde att han var. Överallt där han gick in, i byar, städer eller gårdar, lade man de sjuka på de öppna platserna och bad honom att de bara skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev friska. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare Kristus. Och må nu denne Kristus gjuta sin ande över våra hjärtan så att vi får insikt i vad den här texten har med oss att göra och kan beröra och forma våra liv. Amen. Strax därefter befallde Jesus sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg över till Betsaida, medan han själv sände iväg folket. Ja, vi ser att Markus, han är konsekvent i sin berättarstil. Han är effektiv, genast och strax. Det är ofta förekommande ord hos den här evangelisten. Och därför är Markus evangeliet någonting som är väldigt bra att börja med. För man får en effektiv och stark genomgång av Jesu liv. Och lär känna Jesus både i person, ord och handling. Det står att han befallde sina lärjungar. Ordet för befallde översattes i gamla översättningar med ordet nödgade. Alltså han nödgade dem, han gjorde det angeläget för dem. Och det visar att lärjungarna inte riktigt ville dra bort därifrån. Dels kanske för att han själv inte skulle åka med, men kanske främst av den orsak som vi läser om i Johannes 6:15. Folket ville ju alltså ta Jesus med sig och göra honom till kung. Till och med våld står det på något ställe i evangelierna. Och det är klart, om Jesus hade blivit en riktig superkändis och till och med blivit vald till kung, så hade det blivit en väldig framgång för deras verksamhet och deras mästare. Så det var nog frestande. Johannes 6:13. De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med bitarna som blev över efter de 5 kornbröden när de ätit. När människorna såg vilket tecken han hade gjort sade de: han måste vara profeten som ska komma till världen. Jesus förstod att de tänkte komma och göra honom till kung med våld, och han drog sig undan upp till berget igen, helt ensam. Här har vi kanske förklaringen till varför lärjungarna var tveksamma om att ge sig av och varför Jesus drar sig undan. De tänkte göra honom till kung med våld. Så lägg märke till att Jesus faktiskt vänligt men bestämt sänder iväg folket. Han sänder iväg folket. För att deras ambitioner med honom inte var i enlighet med Guds tanke och Guds timing. Och det här visade sig vara mycket träffsäkert. För redan nästa dag så skulle det visa sig att många av dem som ville göra honom till kung diskvalificerade honom totalt och släppte loss både sin skepticism och sitt förakt. Så är människan utan Guds ande. Johannes 6:64. Det finns några bland er som inte tror. Jesus visste redan från början vilka som inte trodde och vem det var som skulle förråda honom. Han fortsatte: det var därför jag sa till er att ingen kan komma till mig om han inte får det givet av fadern. Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Då sade Jesus till de 12: inte tänker väl ni också gå? Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi förstår och vi tror att du är Guds helige. Mycket, mycket intressant. En känslomässig beröring, under och tecken, mättade magar, spännande händelser, sensation kring Jesus och hans tjänst. Alla verkar tro, alla verkar vilja ha honom som kung, alltså som herre. Men strax efter så visar det sig att det är bara de som är genuint födda och eller berörda av Gud som faktiskt följer honom. Mycket, mycket tänkvärt. Mycket, mycket tänkvärt. Stor sensation, många efterföljare. Nästa dag var det många som drog sig undan och slutade vandra med honom. Men inte de som kunde säga: till vem skulle vi gå? Du har ju det eviga livets ord. Jag hoppas att du är bland dem som inte tillhör Jesus på grund av känslor och sensation, utan på grund av att du har sett att han ger det eviga livets ord. Och när han hade tagit farväl av dem gick han upp på berget för att be. På kvällen var båten mitt ute på sjön och Jesus var ensam kvar på land. Peter Fjellstedt skriver så här: Jesu liv var beständigt ett bönens liv, och vi läser ofta om hans offentliga och enskilda bön. Bönen var och är en viktig del av hans roll som medlare, och samtidigt är han den mästare av vilken vi ska lära oss att be och ta emot bönens ande. Så Jesus bad då, och han ber för oss nu när han sitter på Faderns högra sida och är de troendes ständiga försvarare i själva gudomen. Utifrån påskens händelser, sin egen död och uppståndelse till förmån för oss och till försoning för våra synder. Vi har en ständig förebedjare i Jesus Kristus. Bed för mig inför din fader, du som vid hans sida står, sjunger vi. Det var kväll, ja. Judarna hade egentligen 2 kvällar, alltså 2 tidpunkter där man började tala om kväll på den här tiden. En började klockan 15, den första kvällen. Och den andra började klockan 18 eller vid solnedgången. Och det är den så kallade andra kvällen som avses här. På kvällen var båten mitt ute på sjön. Jesus gick upp på berget. Ja, berg är en viktig sak i Bibeln. Berg symboliserar ofta uppenbarelseplatsen eller närheten till Gud. Vi har många berg i Bibeln. Ararat, där arken strandade. Sinai, där lagen gavs Nebos höjder där man kunde skåda in över det förlovade eller utlovade landet. Förklaringsberget där Herren uppenbarade sin gudomliga natur för lärjungarna. Herrens berg, Sions berg, etc, etc, etc. Så att vara på berget har därför blivit ett talesätt som handlar om att vara salig och upprymd av härligheten. Men Jesus gick upp på bergen för att symbolisera närheten till Fadern. Och från den utgångspunkten, från den utsikten, där vid i Faderns närhet, så läser vi: han såg hur lärjungarna slet med rodden, för de hade vinden emot sig. Tänk så underbart. Vi har en frälsare som ser hur vi kämpar i stormen. Han skådar från medlarberget. Han skådar från tronen. Och Jesus förlorade inte sina lärjungar ur sikte. Tänk, han följer alltid de sina och vakar över dem. Matthew Poole skriver: medan vår frälsare bad på berget var båten med hans lärjungar på sjön, det vill säga den vik av sjön som de just då överfor. En storm blåste upp, inte utan Guds rådslut, för att Kristus skulle få visa att både vindarna och vågorna stod under hans befäl. Och i studiebibeln stod det något härligt, det stod så här: även om man har, eller härligt någonting, vad ska jag säga, tänkvärt. Även om man har Jesu ord på att man ska över till andra sidan, kan det komma stormar och det kan bli hård sjö och motvind. Så bara för att det blir svårt så betyder det inte att Gud har tappat kontrollen eller att Jesus har slutat vaka över de sina. Svårigheterna bereds för att Gud vill uppenbara sin nåd och sin makt. När vi har kommit till slutet av alla egna tillgångar, då vill Gud visa vad hans nåd förmår. Han vill förhärliga sig på de svåraste av omständigheter. Det stod att de slet. Bassanizo står det. De slet i stormen. Det kan också översättas med plågades eller led svårt. Det var alltså en riktigt bedrövlig situation, även för dessa vana sjömän och fiskare. De ängslades och fruktade att de skulle gå under. Och lade ni märke till att brödundret nämndes mitt i deras fruktansvärda rädsla? De hade inte förstått brödet. Alltså, hade de förstått Guds makt i Kristus Jesus, hans totala makt över naturfenomenen, över själva skapelsen, det hade de naturligtvis inte behövt vara så rädda nu när sjön och vågorna ansatte dem. Trots att de satt där i båten med största sannolikhet med varsin korg med bröd efter ett makalöst under som Jesus hade gjort, så är de livrädda. Och Jesus dröjer faktiskt. Och det är ju retligt. Man kan ju fråga sig, varför dröjer Jesus? Får jag ställa en retorisk fråga? Har du haft vinden emot dig någon gång fastän du vetat att du har följt Guds ord? Och har du tyckt att Herren Jesus har dröjt för länge i din nöd? Ja, då ska du vara djupt uppmuntrad av den text som vi läser idag, för den kan vara riktad precis till dig. Mot slutet av natten kom han till dem gående på sjön. Och han skulle just gå förbi dem. När de fick se honom gå på sjön trodde de att det var ett spöke. Och de skrek, för alla som såg honom blev förskräckta. Ja, egentligen står det inte mot slutet av natten, utan det står vid fjärde nattväkten. Nu hade de här stackarna kämpat från 18.00 på kvällen till klockan 3 på natten. I 9 timmar. Så det var kris alltså. Då kom Jesus till dem. Och studiebibeln lägger fram det så här: då kom Jesus till dem och han gick liksom på en fast vägbana. Jesus svävade inte i luften över vågorna. Den som kunde gå på vattnet i egen kraft bevisade därmed att han hade all makt. Ära var hans underbara namn. Hav, upprört hav, det står ofta som symbol för kaosmakter, för ångest, för otro eller gudlöshet i Bibeln. Och överallt detta har Jesus makt. Överallt detta triumferar Jesus. Jesaja 57 och 20. Men de gudlösa är som ett upprört hav som inte kan vara stilla, vars vågor rör upp dy och smuts. Lägg märke till det, ett upprört hav. Men över de gudlösa har Jesus all makt. Vi behöver inte frukta. Jeremia 49 och 23. Hamat och Arpad kommer på skam, för de har hört ett ont budskap. De fylls av ångest som ett upprört hav som inte kan bli stilla. Nu var det visserligen synd som låg bakom den här ångesten, men principen är stark. De fylls av ångest som ett upprört hav. Herren är Herre över all ångest och all inre upprördhet som tar kraften och musten ur oss och drar ner oss i det svarta inre hålet. Överallt detta triumferar Jesus. Han går på vågorna. I studiebibeln så finns det en kommentar om det där med spöke. Jag tror det var ett spöke. Det fanns mycket vidskepelse bland fiskarbefolkningen, skriver man. Bland annat var många rädda för stormandar. Och antagligen så tog denna gamla föreställning överhand hos lärjungarna. Det är ju väldigt viktigt att Jesu lärjungar inte blir vidskepliga och börjar bli alarmistiska konspirationsteoretiker när det blåser upp till storm. Utan vi är vakna och nyktra så att vi kan be. Skulle just gå förbi dem. Det var väl ett intressant sätt att föra sig. Ja, han kom till dem. Han kom nära dem. Men han ville att de skulle ropa och be att han skulle komma till dem. Annars hade han gått förbi, verkar det som. På samma sätt kommer Jesus till alla som är i andlig nöd och storm och visar dem att han är den som är mäktig att hjälpa och rädda. Och att de som åkallar honom, ja, de får honom att komma ännu närmare. De får ta emot honom i tron. De får ta med honom i båten, om du så vill. Och då upphör nöden. Då stillas stormen i hjärtat. Och då blir det lugn. Och då blir det frid. Halleluja! Han talade genast till dem och sa: var lugna, det är jag. Ego eimi, jag är det. Var inte rädda. Sedan steg han upp till dem i båten och vinden la sig. Ja, genast. Typiskt Markus, skriver naturligtvis. Genast. När tiden är inne handlar Gud genast med omedelbar effektivitet. Liksom efter sin uppståndelse så är Herrens första budskap frid. Har du märkt det? Var lugna, säger Jesus. Frid vare med er. Den storm som rådde på havet hade vunnit insteg i lärjungarnas hjärtan. Och nu behövde inte bara sjön lägga sig utan också deras upprörda känslor och tankar. Och lugnet är en förutsättning för att kunna lyssna och ta rätt beslut. Lyssna. Lugnet är en förutsättning för att kunna lyssna och ta rätta beslut. Be Gud om frid, om att ångestens vågor får lägga sig så att du kan ta beslut, kvalitetsbeslut tillsammans med Gud. Och naturligtvis, när Jesus talar, det är jag. Jag är det. Så gör han anspråk på den gudomliga identiteten och sin eviga gudom, sitt jag är, alltså Javé på hebreiska. Det som efter en missuppfattning har översatts också med Jehova. Men Javé, jag är den jag är, det är jag. Guds egen namn. Och det är väldigt befriande när vi ser att han är den han är. Vad kommer sen? Han sa, det är jag, var inte rädda. Vi slipper vara rädda för att vår frälsare är den han är. Och någon har sagt till mig, och jag har inte lyckats räkna efter själv, men jag får väl tro på dem, att det står frukta inte eller var inte rädd eller liknande formuleringar 365 gånger i Bibeln. Och det vore väl typiskt den helige ande att låta det stå 365 gånger. Det betyder att det finns lika många var inte rädd som det finns dagar på året. Så inte heller idag behöver du, älskade lyssnare, vara rädd. Fjellstedt skriver, när själen är insvept i prövning och mörker så känner den inte igen Herren själv på grund av den smärta och den tuktan som pågår, utan är rädd ända tills han talar det goda ordet. Det är jag, var inte rädd. När du blir rädd för skräckgestalter, katastroftänket kommer i prövningarna, så märk väl att Herren Jesus själv aldrig vill hålla dig kvar i mörk rädsla, utan genast uppenbarar orsaken till svårigheten eller nöden med vilken du prövas. All annan rädsla följd av mörk och oförklarlig vånda kommer alltid ifrån den onda andevärlden. Så långt Peter Fjellstedt. Det är väldigt intressant. Man kan ha en rädsla som man kan få förklarad för sig och lugnet kommer. Sen kan det finnas en irrationell demonisk fruktan. Och den behöver vi bara stå emot i Jesu Kristi Nazarens namn. Och då ska den ge vika. Ja, sedan steg han upp till dem i båten och vinden la sig. De var helt utan sig av häpnad. De hade inte förstått detta med bröden, deras hjärtan var förhärdade. Vinden lade sig, står det. Och ordet för lade sig här är egentligen tröttnade. Det är lite härlig grekiska, alltså. Vinden tröttnade. Tröttnade på att hålla på så här, alltså. Så faktiskt, utan att Jesus sa ett enda ord så hände detta. Lägg märke till, det här är inte det tillfället då han talat till vinden. Bara att Jesus ville att vinden skulle mojna, så tröttnade den direkt. I psalm 107 och 29 kan vi läsa. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han förde dem ut ur deras svårigheter. Han stillade stormen och vågorna tystnade. De gladdes över att det blev lugnt, och han förde dem till hamnen dit de ville. De ska tacka Herren för hans nåd och hans under mot människors barn. De ska upphöja honom i folkets församling och prisa honom i de äldstes råd. Det är nästan som en profetia om händelsen på sjön från Saltaren 107. Fjellstedt kommenterar, så har en ångerfull människa uppväckt från synden, eller en trogen själ som hamnat i prövning, en rädsla för Herren Jesus. Men han kommer, och när han tilltalar henne med ljuvliga ord och säger åt henne att inte vara rädd, visar henne att han inte är något förskräckligt, okänt andeväsen, utan en människa som vi, men helig och syndfri, och en barmhärtig frälsare, mild och ödmjuk i hjärtat. Ja, när han visar sig genom sitt ord och sin nåd för en ängslig människa som i synda ånger eller svår prövning liksom svävar på ett brusande hav med risk att vilken sekund som helst sjunka ner i djupet. Ja, så gör han genom evangeliets ljuvliga ljud människan frimodig att be honom komma ännu närmare. Och han kommer och stiger in till henne i skeppet. Och hon får då fira en glädjefest med häpen förundrad över den frid och salighet hon fått smaka. Slutcitat Fjellstedt. Det står att deras hjärtan var förhärdade. De var ändå Jesu lärjungar. Det här är det här typiska tillståndet innan pingstdagen. Att det krävs speciell nåd hela tiden för att deras hjärtan skulle öppnas för undervisningen och för förståelsen. Men i sin natur var deras hjärtan fortfarande förhärdade. Det där är kanske lite svårt att förstå, men efter pingstdagen så var allting förändrat. Det finns en annan översättning att deras hjärtan var förblindade. De var alltså inte förstockade i den bemärkelsen att en människa blir fullständigt oemottaglig för påverkan. Absolut inte. Det är inte det det står. De var förblindade. Det var som en slöja låg för deras ögon. De kunde ju egentligen bara sett på brödkorgarna som de hade med sig i båten. Och så hade de kunnat komma ihåg att deras mästare kunde göra vad som helst. Men det funkade inte. För de var ännu inte där. Där den helige andes kraft i dem uppenbarade Jesus i dem. Utan han var bara uppenbarad för dem. Paulus skulle komma att skriva att när Gud så ville så uppenbarade han sin son i mig. Och det är vad som sker genom den helige ande när en människa kommer till tro i modern tid. Det är alltså inte under och tecken som egentligen skapar tro. Utan ett nådesingripande. Alltså ett ingripande av Guds fria nåd. Att Gud vill det helt enkelt. Och gör det gratis för oss. Genom Kristi ord. Då skapas den verkliga tron. Romarbrevet 10 och 17. Alltså kommer tron av predikan. Och predikan genom Kristi ord. Och jag fortsätter med lite av Fjällstedt här. Att lärjungarnas hjärtan var förblindade kom sig av att Jesu försoningsdöd ännu inte hade ägt rum. Jesus var ännu inte förhärligad. Den helige ande var ännu inte utgjuten i deras hjärtan som det sedan skedde på pingstdagen. Den naturliga, icke pånyttfödda människan kan inte fatta Herren Jesus eller komma till rätt tro utan den helige ande. Också om så Jesus visade sig för hennes fysiska ögon och gjorde de allra största underverk. Endast den helige ande kan verka tron och ge andligt liv. Det måste vi också lära oss i modern tid. Att våra akrobatkonster och krumbukter och religiösa effekter aldrig skapar sann tro. Men det gör den helige ande när evangeliet förkunnas med kraft och Gud lägger sin nåd därtill. Ja, när de hade kommit över sjön nådde de till land vid Genesaret. De steg ur båten och folk kom med sjuka och bårar till platsen där de hörde att han var. Matthew Paul skriver, den omtanke som dessa människor visade om sina sjuka vänner är mycket behjärtansvärd och föredömlig för oss. När det gäller att göra gott mot andra och deras kroppsliga behov så långt vi förmår. Men hur mycket mer behjärtansvärd är inte den medkänsla vi visar människosjälar när vi leder dem till Kristus så att de kan bli andligt helade. Det var inte genom att röra vid hans hörntofs eller kropp som dessa människor blev helade. De som korsfäste honom gjorde båda dera. Nej, det var den härlighet som gick ut från Kristus som bekräftade den tro de visade genom att komma till honom längt efter att röra och verkligen röra vid hans manteltofs. På samma sätt är det inte heller att människor går till kyrkan och lyssnar på Guds ord som helar deras själar. Med mindre än att det utgår gudomlig kraft från nådens ande över människors hunger och törst efter Kristus i hans verk. Och att man i tro griper tag om det löfte som presenteras när evangeliet predikas. Slutcitat Matthew Paul. Det här var alltså intressant. Det var inte själva tekniken att röra på hörntofsen. För då hade också de som tog Jesus med en helt annan attityd blivit berörda av hans härlighet. Utan det var tron på honom och Guds nåd i det ögonblicket. Detta bevarar oss också från sådana där metoder och tekniker för att bli välsignad eller helad. Det blir man genom förtröstan på Jesus och genom att Gud förbarmar sig och ger nåd. De rörde vid hans hörntofs. Hörntofs, det låter roligt va? Hörntofs heter tzitzit på hebreiska. Låt den kanske ännu roligare. Tzitzit. En judisk bönesjal, om ni har sett en sådan, har 4 tofsar med 8 trådar och 5 knutar. Om man då tar 4 tofsar gånger 5 knutar gånger 8 trådar. Och så lägger man till talvärdet för bokstäverna i tzid tzid. Det är alltså 156, om man i hebreiskan är det så att varje bokstav motsvarar ett tal. Och alla bokstäver i ordet tzid tzid får värdet 156. Så 4 gånger 5 gånger 8 plus 156. Då får man numret eller talet eller siffran 316. Judarna menar att Guds lag består av 316 bud. Så, hörntofsen representerar alltså makten i Guds ord, i Guds bud, i Guds tilltal. De rörde vid tofsen på hans mantel. Egentligen, de trodde på hans ord. Psalm 107:20. Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. Matteus 8:16. När det blev kväll kom man till honom med många besatta och han drev ut de onda andarna med sitt ord och botade alla som var sjuka. Efesierbrevet 5:26. Han gjorde det för att helga församlingen sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet. Guds ord är givet. Guds löfte står fast. Älskade vän, var inte rädd.